Fantastiskt. Melodifestivalen slängde i väggen. Vilket fantastiskt tryck. Vi ber för kollekten. Tack Jesus för det du ger oss ständigt. Tack att vi får ge tillbaka till dig. Och jag bara ber om en sån välsignelse över de pengarna som har samlats in. Att de får komma till rik välsignelse. Till att göra gott i Kristianstad. För ditt rikes skull. Amen. Hej. Hej. Det är jag som har fått äran att predika idag. Det var länge sedan nu. Jag vill göra en liten gallupundersökning här idag. Kan de som har druckit kaffe räcka upp en hand? De som har druckit kaffe denna morgon. Ja, det var lite som jag misstänkte. Det är nog en 70% kanske. 65. Hur många har druckit te denna morgon? Ja, lite färre. Några lite engelskinspirerande. Trodde det skulle vara fler. Hur många har druckit mjölk, juice, varm choklad, vatten, annat? Oh, jaha, nu blev jag nyfiken. Ja, det var många. Många, många. Många fler än tedrickarna. Hur många har inte druckit någonting idag? Ja, det var typ en. Då är den här predikan lite extra till dig här, tror jag. Om man inte har druckit någonting idag, då är man kanske lite törstig vid det här laget. Och om man inte skulle ha druckit någonting igår dessutom, då skulle det vara riktigt jobbigt. Temat idag är det levande vattnet. Jesus använder de orden, det levande vattnet, när han står i templet. Det är lövhyddohögtid, en av judarnas stora högtider. 6 dagar har gått då de har varit och hämtat vatten i Siloadammen i ett guldkärl. Och sen häller de ut det över altaret. Medans församlingen sjunger med profeten Jesajas ord: ni ska ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Och sen är det den 7:e dagen, den sista dagen i högtiden. Och då ropar Jesus. Och vi läser från Johannes kapitel 7, vers 37-39. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Kom till mig och drick om du är törstig. Jag är frälsningens källa, säger han. Och den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Den heliga ande ska bo i er och bli som en källa av levande vatten. Vi bläddrar tillbaka några sidor i Bibeln till Johannes kapitel 4. vers 9. Jag har hört några som prasslar i biblar. Biblar. Det var svårt att säga. Johannes kapitel 4, vers 9. Jesus är en hårstrå som kittlar mig hela tiden. Jesus är i Samarien. Och samarierna var ju ett blandfolk som judarna inte befattade sig med. De hade blandat upp den sanna tron med något annat. Så man tog långa omvägar runt Samarien. Givetvis är det dit Jesus går. Just nu är lärjungarna iväg i staden och köper mat. Jesus går till brunnen. Han är vid brunnen. Det är lite utanför stan. Och det är middagstid. Och han möter en kvinna. Och han ber henne om vatten. Och så står det så här. Johannes 4, vers 9-10. Den samaritiska kvinnan sa till honom: hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås inte med samariterna. Jesus svarade henne: om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Och så hoppar vi till vers 13. Jesus svarade henne: var och en som dricker av det här vattnet i den här brunnen som vi har framför oss blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger honom ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Vattnet jag ger honom ska bli till en källa med levande vatten. Än en gång, heligande. På många ställen i Bibeln så står det om att, eller i Nya testamentet framförallt, så står det om att den heligande flyttar in i oss, bor i oss, blir en källa med levande vatten. Vad betyder det? Nu tar vi en liten faktaruta om vatten. Vatten finns överallt på denna jord. Utan vatten finns inte liv. Det har ni hört. Om ni lyssnade på lektionerna i skolan. Människan klarar sig kanske 3-4 dagar utan vatten. Beroende på vilket väder man är i. I alla tider har man byggt städer vid vatten. En frisk sjö med inlopp och utlopp. En flod, en å. Man bygger sin stuga vid en bäck. Något vatten i rörelse. Friskt vatten. Och i Sverige har vi ju ganska mycket vatten. Vi har inte lika lätt att förstå de bibliska bilderna av Guds välsignelse som höstregn och vårregn. Visst, är vi bönder så förstår vi det. Men det är inte riktigt som hur det var i Israel då och nu. Att man är helt beroende av regnen. Att de kommer i rätt tid. Helt beroende av att bo vid någon flod, vid någon bäck som inte sinar. Att gräva brunnar som inte är grunda utan djupa nog så att de inte sinar. Och det är ett vanligt tema i Bibeln att Israel beskrivs som att de är utan vatten när de är långt borta från Gud. Förtorkade ben. En förtorkad vinstock. Ett förtorkat land är ni. Ja, känner du att du är en ständigt bubblande frisk källa av levande vatten om du tror på Jesus? När vi går runt och stressar och är arga och är irriterade och är superglada och tänker på annat. Är sorgsna. Bibeln beskriver det så. Att du har en källa av levande vatten i dig. Vi är barn av vår tid. Vi känner väldigt mycket. Vi känner efter när vi ska handla om en tröja är rätt. Känns den här som Frida? Ja. Vi känner efter när vi möblerar om det känns rätt. Känns det bra att soffan är där? Nej, nu känns det bättre. Vi känner efter om det någon säger är sant eller rimligt. Utan att kanske kontrollera om det är det. Så känner vi. Vi anser oss väldigt rationella och bra på källkritik i vår tid. Men jag tror vi värderar väldigt mycket med känslor. Har jag fel? Och jag tror vi gör det också i vår relation med Gud. Nu känner jag att Gud är nära. Han talar mycket. Och ibland det känns det som att han är långt borta. Var är Gud? Han är inte här. Jag hör ingenting. Jesus beskriver den helige ande som det levande vattnet. Och vi ska läsa i 1 Korinthierbrevet 6:19 där Paulus uttrycker det om den helige ande. 1 Korinthierbrevet kapitel 6 och vers 19. Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva? Ni är ett tempel för den helige ande. Och det här är, de är ju en del av romarriket och det finns grekisktalande områden. Det var tempel överallt. Till de romerska gudarna, till de grekiska gudarna, till alla andra folkslag som hade flyttat in. Så hade man liksom tempel till alla olika gudar, till höger och till vänster. Varje enda stad. Och var det så att man tillbad Apollon, finns det väl en som heter. Så bad man inte hemma i sitt sovrum. Utan man gick och köpte någonting och gick till templet och offrade och sen bad man och där lyssnade guden på ens bön. Och det Paulus säger är att ni är var och en tempel och ni har den heliga ande i er. Guden bor i er. Ständigt närvarande. Ni kan komma inför Guds ansikte när helst ni vill. Och ni är heliga. Ni tillhör inte er själva. Som Jesus säger innan han flyger upp på molnen innan Kristi himmelsfärd. Jag är med er alla dagar, inte tidens ände. Alla dagar. Den är bra att påminna sig om ibland. Profeten Hesekiel ger en profetia där Gud säger så här. Hesekiel kapitel 36, vers 25-27. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Vattnet igen. Jag ska stänka rent vatten på er. Och här är det också beskrivet som en total transplantation. Gud tar stenhjärtat ur oss och ger oss ett riktigt hjärta som pumpar kött och blod. Och jag ska låta min ande komma in i er, säger Gud. Så att ni vill göra min vilja, så att ni kan göra min vilja. Så att ni följer mina lagar och stadgar. Och jag ska bara dra den parallellen också. I första Korinthierbrevet 10:4, jag har inte den här. Så står det att israelerna drack ur en andlig klippa som följde dem. Och den klippan var Kristus. Alltså när de gick i öknen i 40 år. Så är Mose, han slår på en klippa så att det kommer vatten. Och här drar Paulus parallellen att de drack ur en andlig klippa som följde dem alla dessa år. Och den klippan var Kristus. Kurt predikade förra söndagen om att ha en stark tro. Ett stabilt golv att stå på. Där vi kan hoppa runt i glädje, gå ner på knä, gråta ut. Visst var det så. Istället för att ha en stor tro som du aldrig riktigt kan nå upp till. Som är någonstans ovanför taken. Varför svarar Gud på vissa böner och inte andra? Kan jag greppa det? Varför är han tyst ibland och varför talar han tydligt ibland? Varför är det som att Gud inte svarar på våra böner ibland? Men det är inte främst vad Gud gör vi ska ha tro på allt det här. Utan vem Gud är. Vi var för ett par år sedan i Hamburg. Och sen ramlade vi in på en stor cool fontänshow. Massa vatten och ljus. Och allting var till pampig klassisk musik. Ja, jättekult. Men jag tror att vår tro ska framförallt inte vara den stora pampiga tron. Utan det ska vara mer som vår kaffekopp på morgonen. Vårt glas vatten till lunch. Vår glas mjölk till kvällen så vi kan sova gott. Ständiga gemenskapen. Jag ska runda av här nu. Vi har källan med levande vatten så nära oss som det bara går. Och ändå ibland går vi till grumliga källor. Och kom inte att säga att du inte gör det. Ibland gör vi det medvetet att vi vänder oss till annat. Och ibland har det bara omedvetet blivit så att vi liksom, hur blev det så här? Att jag bara liksom lyssnar på massa annat, tittar på massa annat, gör massa annat som jag egentligen inte vill. Och just nu skalar Gud bort en hel del i mitt liv. Jag vet inte riktigt hur det blev så, något mystiskt sätt. Jag har bett Gud att hjälpa mig att komma bort från vissa ovanor och ändra på vissa saker. Men det är som att jag inte haft motivation nog till det. Kraft nog till det. Vett nog till det. Men jag har bett Gud. Jag vill vilja, men jag vill det inte tillräckligt. Gud, hjälp mig. Och nu gör Gud grejer. Jag vet inte hur det hände, men han bara plockar det ena efter det andra. Och det är inte jag. Det är Gud, än en gång. Ingen stor tro som vi ska klara av, utan en stark tro. Även detta, Gud, överlämnar jag till dig. Detta också. Det är med. Lös det. Får man säga så. Sista bild. För länge sedan fick jag en bild av en stor smutsig flod som slingrade sig fram i landskapet. Och så tänkte jag så här, hur gör man för att rengöra en smutsig flod? Tänker liksom Ganges eller någonting. Leder man in vattnet i omgångar in i reningsverk? Ja, det kanske hjälper lite. Man kan höja nivåerna lite. Som när de fixar till Seinefloden inför OS, eller? Den här floden, den hade dammar längre upp. Det man gör för att rena en smutsig flod, det är att öppna upp fördämningarna och låta det rena vattnet bara ta hand om allt. Forsa bort all smuts. Låta det friska, rena vattnet skölja bort det smutsiga. Låt den heliga ande göra jobbet. Och så ber vi med alla de kristna i alla tider. Kom, helig ande. Amen.